En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men så småningom så bestämmer sig ledningen för att något skäl, och de skälen måste ha varit att man uppfattar att det är utsiktslöst att försvara fästningen. Och varför får man den uppfattningen? Dels kan det handla om att Kronstedt helt enkelt inte tror på helheten, på det stora, nämligen på att Sverige kan försvara Finland, kan vinna det här finska kriget. Han tror inte på regimen i Stockholm, man kanske till och med har personliga skäl. Han är missnöjd med att han har blivit kondamt på Sveaborg.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
Okej, välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Och idag har vi ett väldigt intressant tema som vi har varit väldigt sugna på att prata om det här. Det är nämligen Sveaborg, och kanske mer specifikt Sveaborgs fall 1808. Och då tänker jag att det finns egentligen två olika typer av kronologi här. Å ena sidan så finns det liksom fästningen i sig och den här stora berättelsen om Finland och varför man sätter den där och så vidare. Och hur den också, fästningen finns ju kvar än idag, så det finns ju en väldigt lång historia här. Sen finns det en annan kronologi som handlar om finska kriget och kapitulationen 1808. Och så vi får se hur vi hanterar det här.
Om vi får upp det där.
Ja, men precis. Men vi ska försöka väva ihop det här till er. Och då tänkte jag ska inleda med en fråga egentligen då. Var det ett förräderi?
Ja, om man tittar på den uppgift som Kronstedt hade fått, och den var ganska kompromisslöst egentligen bara. Det handlade egentligen bara om en enda sak, och det var ju att hålla fästningen till sista man.
Och Kronstedt var ju alltså kommandanten då för...
Karl-Olof Kronstedt var kommandant på Sveaborg när finska kriget utbryter. Kriget utbryter ju i februari. Mm. Och fästningen är ju sen ganska snart inringad. Och sen inleds det då en belägring. Och den order han hade, de instruktioner han hade, det var att hålla fästningen till dess att man hade hunnit flytta över trupp till Finland och undsätta fästningen. Så att utifrån de formella dokumenten och vad man uppfattar så att säga i dåtiden statsrättsligt och vad han var bunden av, så finns det väl egentligen ingen anledning att ifrågasätta att det var ett förräderi. Sen kan man naturligtvis diskutera varför han kapitulerade. Och vi kommer väl komma in på den där historiemoraliska frågan som är spännande. Och den har
var han liksom ett offer för omständigheterna, eller var det strukturerna runt omkring?
Precis, eller gjorde han ett medvetet liksom förräderi, eller ett omedvetet förräderi, eller hur man ska kalla det för. Finns det några förlåtande omständigheter?
Vi ska hitta tillbaka till den frågan lite senare. Men jag tänker, ska vi börja med bara hitta platsen och tiden här nu då? Sveaborg, vad är det för typ av fästning egentligen?
Ja, man kan säga så här att när vi kommer fram till 1700-talet så har ju Sverige förlorat det stora nordiska kriget. Så hela den här, vad kan vi kalla, geografiska skölden för Finland, det vill säga provinserna i Baltikum, Ingemanland och så vidare, finns inte längre, utan man måste börja tänka om, man måste satsa på Finland, man måste försvara Finland. Det fanns ett finskt försvarsproblem. Dessutom uppfattar man att det fanns en stor oro i Finland kring huruvida riket kunde försvara den här östra riksdelen. Och då bestämmer man sig för att bygga upp ett koncept. Man ska bygga en fästning utanför Helsingfors, en sjöfästning. Och den sjöfästningen ska dels då kunna vara en förrådsfästning där man ska kunna skydda en armé som mobiliserar. Men man ska också komplettera den här fästningen med, vilket man hade lärt sig under de här krigen, på 1700-talet första hälft att man behövde en skärgårdsflotta som kunde bekämpa ryssarna i skärgårdsmiljön och knyta ihop liksom högsjön med landkrigföringen. Och så ska man lägga till en sak som är väldigt viktigt så att man förstår att man i det här bedrövliga katastrofala kriget 1741-43 så förlorar man ju alla fästningar i den östra delen av Finland och man förlorar ju en del av det som är Finland, allt område öster om Kymmene älv. Så det är utgångspunkten. Man bygger den här fästningen för att satsa på det finska försvaret.
Och det kan man väl också komma ihåg det, att Helsingfors vid det här läget inte är huvudstaden eller har någon slags central betydelse i övrigt, utan det här är en liten by egentligen.
Ja, det är, eller man kan väl säga det är ju en stad, men den har ju alltså ett invånarantal blygsamt på 2-3 tusen invånare vid den här tiden. Det är ju Åbo som är den stora staden i den östra riksdelen som har ett universitet och så vidare.
Och det är Viborg som egentligen har varit gränstrakterna nu som man har förlorat.
Som man förlorar 1743, precis som så. Och Viborg är ju en av det svenska rikets allra största städer. Så att fredslutet 43 är ju av en massa olika, ur en massa olika perspektiv en katastrofal fred. Så att Sveaborg är egentligen ett svar på en hotbild. Och då börjar man bygga den här fästningen som, om man räknar om det i nutida värde, så är det ju ett av Sveriges absolut största byggnadsprojekt. Man kan jämföra det med jag tror Göta kanal.
Just det.
Men Öresundsbron är ju som en liten västanfläkt.
Det skulle vara intressant att se några siffror på det faktiskt. Va? Hur, alltså för att det var ju ett oändligt stort projekt. Ja. Nu pratar vi alltså 6750 soldater från Sverige och Finland som jobbar på en arbetsplats. Ja, 75 hektar ungefär sammanlagt.
Ja, tusentals soldater som jobbar. Nu varierar det här över åren. Man började bygga 1749 och sen pågår ju den här byggnationen under 20 år. Och det varierar lite, men man använde alltså den indelta armén. Så att, jag brukar lite skämtsamt säga att i vissa avseenden så dör det fler i dör fler på Sveaborg än vad det dör i krigen under senare delen av 1700-talet.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man bygger upp den här fästningen. En fästning som är ju väldigt speciell och väldigt intressant. Den fortifikatoriskt är väldigt spännande. Och jag skulle ju ge rådet till alla som lyssnar på det här att ta sig över till Helsingfors och till Sveaborg. För tar man den så här klassiska Finlandsbåten som det heter så passerar man utanför fästningen och ser fästningen om man går ut på däck. Och det är en väldigt speciell ett väldigt speciellt byggnadsverk från den här tiden. Idag är ju faktiskt skyddat av UNESCO och så vidare.
Får jag uppehålla oss lite vid Edensvärd här då?
Ja, Edensvärd är ju grundaren, den som får ansvar för att driva Sveaborgsprojektet.
Edensvärdarna återkommer vi säkert till framöver också, det är en spännande släkte.
Ja.
Men här är ju också en intressant person i det att han är egentligen en artilleriofficer, va? Skolad i Europa.
Ja, ja.
Och har egentligen inte någon fortifikatorisk bakgrund så. Och dessutom tycker jag att det är spännande med det här projektet är att det inte är en del av fortifikationsverket. Alltså, nej. Utan det här är ett helt fristående projekt.
Det är ett fristående projekt och han jobbar tillsammans. Ehrensvärd bildar radarpar med en annan intressant figur i svensk marinhistoria eller militärhistoria. Nej, af Chapman.
Af Chapman.
Af Chapman, ja. Och af Chapman var ju egentligen skeppsritare och marinarkitekt. Och af Chapman skapade en massa specialfartyg till den här skärgårdsflottan. Och tillsammans med Ehrensvärd så skapar de en ny doktrin, kan man säga, för Finlands försvar. Och som jag var inne på här tidigare, just att skapa ett slagkraftigt vapenslag som kan slås i skärgårdsmiljön. Så samtidigt som Sveaborg byggs upp som en väldigt speciell nydanande konstruktion av fästning, så skapar man också en skärgårdsflotta. Och jag brukar lite svängigt säga så här, att skärgårdsflottan vid den här tiden, det var dåtidens JAS-projekt. Det var högt teknologiskt och det var högteknologiskt. Den som ville bli någonting inom försvarsmakten, krigsmakten, den sökte sig till arméns flotta, som den sen kom att kallas för, och gjorde karriär. Så att det här var så att säga det bästa som vi vid den här tiden kunde utveckla i Sverige.
Och det var alltså skräddarsytt för Finska viken egentligen?
Det var skräddarsytt för Finska viken, eller framförallt egentligen för skärgårdsleden. För det hade man förstått under de här krigen, och det skulle, att skärgårdsleden hade man förstått under Stora Nordiska kriget. Det var ju den vägen som Peter den Stora hade tagit sig förbi Hangeudd och kunnat då underhålla armén uppe i Österbotten sjövägen. Och då insåg man att skärgården måste vi behärska för att kunna både försvara Stockholm och försvara Finland.
Okej, spännande utvikning här nu då. Ja. Alltså Peter den Stores galärflotta då, som han bygger upp, är af Chapmans skärgårdsflotta, ska den svara då mot de här?
Af Chapmans skärgårdsflotta är tilltänkt att kunna matcha och slå ut och helt enkelt förinta den ryska skärgårdsflottan i händelse av ett krig. Och här har vi en intressant fråga, nämligen hur ska man uppfatta Sveaborg? I Sveaborg uppfattar man det som ett försvarsprojekt. Hur uppfattar man det i Ryssland? Uppfattar man det i Ryssland som en pistol riktad mot Sankt Petersburg, som hade grundats 1703? En språngbräda för svenska anfall. Och här kan man väl konstatera att vi vet ju att fästningen sen så småningom används ju i samband med Gustav III:s ryska krig 1788, faktiskt just som en språngbräda. Så att det kan man ju diskutera i det oändliga. Men den utvecklas ursprungligen som en försvars- och förrådsfästning. Och man kan väl tillägga det att vi ska väl kanske inte fördjupa oss i det, men det är intressant. Alltså det är en vobansk bastionfästning, men samtidigt också har den inslag av Dalbergs, de här kanontornen, alltså kaponjärerna, torn som man späckade med artilleri, som egentligen är en vidare utveckling av den vobanska bastionsfästningen. Den vobanska bastionsfästningen, den var ju låg.
Det är ju en befästningsdetalj.
Bastionsfästning är helt enkelt att man bygger en fästning som är låg och som kan stå emot artillerield, som har skyddade ställningar för artilleri och där varje enskild del av fästningen kan skydda varandra genom eldgivning. Det är ju Vaubans fästningssystem och det utvecklas ju i hela Europa. Men då kompletterar man det med sådana här torn där man då ställer artilleri. Och där handlar det ju inte om att man tar skydd genom att bygga låga vallar som kan ta emot artillerielden, utan där handlar det om att man med eldgivning, ett offensivt uppträdande, ska kunna behärska omgivningen. Så Sveaborg har båda de här ingredienserna, plus att man inte har några utanverk, som det heter, utan där lät man helt enkelt havet vara utanverken. Och då borde du fråga nu så här, ja men om det fryser... Ja, och där har vi ju ett problem.
Normalt sett skulle man då ha ett utanverk och ska man ha redutter utspridda enligt vobansk princip.
Och sen en bastionsfästning. Ja. Redutter är ju alltså små, kan man säga, små fästningar som kan skyddas.
Kvadratiska
som kan skyddas från allt. Och sen har man då den här stora bastionfästningen.
Så det är jätteintressant här då. Då bygger man alltså en jättefästning som egentligen inte går att försvara på vintern. Från land, eller hur man säger.
Ja, man kan säga så här att den är framförallt tänkt att vara en sommar- och sjöfästning. Sen kan man ju säga den att anfalla den här fästningen från sjösidan över isen är ju ett självmordsuppdrag. Och det kommer ju också striderna 1808 att visa att man gör ju aldrig något försök att storma fästningen. För det inser jag att det kommer man inte kunna göra.
Stalineran är inte här än riktigt.
Nej, den är inte här. Nej, men att göra en sån storm över isen skulle ju ha varit dödfödd. Därför att det är så lätt att bestryka hela då området utanför fästningen med artilleriet. Då. Den här fästningen är ju 1808 bestyckad med 750 kanoner. Det här är en jättefästning. Det är ju en av Europas stora fästningar vid den här tiden.
En engelsman kommer till Sveaborg 1800. Han heter Edward Clark. Och han har ju gett en liten skildring av hur det såg ut här på den här tiden. Och han har ju beskrivit det som Nordens Gibraltar.
Ja, just det.
Det säger ju någonting. Och det här verkar, jag tror att vad jag förstår är det enda gången som man har sagt det. Men Edward Clarks utsaga verkar ha fastnat. Det är ganska typiskt tycker jag att man älskar att höra från svenskt håll hur någonting man bygger här kan jämföras med något stort i Europa.
I någonting stort i Europa.
Ja,
och man kan väl säga att den här fästningen får ju så att säga just den här glorian omkring sig, att den är ointaglig, att den är det här fästet som aldrig kommer att... Det här går inte att inta den här fästningen. Det har den gemensamt med andra fästningar i historien. Då. Som vi kanske har anledning att komma tillbaka i kommande program. Men det som är intressant också är ju att när den här fästningen byggs, då är det ju så här att kriget förs längs med kusten, längs med skärgården. Det är det man har förväntat sig. Det finns inga landvägar egentligen in igenom Finland. Så det betyder att det krig som för i Finland, det kanaliseras längs med den norra stranden på Finska viken. Så att obenhörligen kommer man att hamna framför den här fästningen. Så man kan säga att ett ryskt anfall kanaliseras längs med kusten mot Helsingfors. Det som har hänt då 1808, om vi nu närmar oss liksom den här andra delen av den här kronologin som vi har pratat om, själva den här belägningen och kapitulationen, så kan man konstatera att plötsligt så har det byggts vägar genom det inre av Finland. Och här kan vi komma in på en generell diskussion att hade fästningen spelat ut sin roll. Eller åtminstone kanske man kan säga att den hade fått en förändrad roll.
Och planen här var då att man ska dra tillbaka alla svenska trupper till Västerhus.
Ja, man retererar med den så kallade fältarmén. Och sen trycker man in en garnison på Sveaborg på 6700 man. Och sen tänker man sig att man retirerar undan och räddar fältarmén vid ett ryskt anfall. Och så väntar man på förstärkningar från den västra riksdelen. Och sen gör man ett motanfall där man då har Sveaborg som ett brohuvud, det är ju ett militärt begrepp, ett brohuvud. Och då vill man framförallt då trycka ryssarna med den här fältarmén och sen slå med den här garnisonen och skärgårdsflottan och slå av de ryska underhållslinjerna, förbindelselinjerna. Och
det låter
sen
som en briljant plan.
Inte alls tokig plan egentligen. Och det här var man väldigt intresserad. Det här var man var ju väldigt intresserad kan man säga under senare årtionden. När vi kommer fram till slutet av 1800-talet och 1900-talet av den här, får man väl säga, operativa idén. För det handlar ju om en viss mått av rörlig krigföring här faktiskt. Så det är ganska spännande. Man skulle inte stoppa upp vid gränsen. Utan man skulle då helt enkelt falla tillbaks. Sen hade man trupper som skulle fördröja ryssarna. Och det var ju den här Savolax-brigaden. Den skulle man ha för att liksom stoppa upp ryssarnas framryckning och hindra dem från att framförallt tränga upp längs med Savolax och skära av den här fältarmén då. Det är ju precis det här man gör. När finska kriget utbryter i februari 1808 så gör man precis det här. Och den svenska armén börjar ju faktiskt att inleda en motoffensiv i april och är på väg faktiskt mot Vasa. När man får veta att fästningen på Sveaborg har kapitulerat i maj.
Men innan vi går in på de detaljerna som är väldigt spännande. Hur är tillståndet egentligen till Sveaborg vid det här laget? Alltså nu har man byggt här sedan 1748.
1948-49, ja.
Då har man hållit på att bygga på det här. Och det är olika personer som har varit som ledande för byggnadsarbetarna. Är det klart?
Fästningen är funktionsduglig, absolut. Man har planer på att bygga ut försvaret runt Helsingfors och så vidare, men själva fästningen är klart kapabel att skydda sig militärt. Man kan väl skjuta in en liten brasklapp att det finns en svaghet som man har pekat på sen, och det är att det finns ett område då, söder om fästningen, ett öområde då, som heter Skanslandet, och har man inte befäst. Och från skansland så kan man skjuta ganska obehämnat in i fästningen. Men det behöver inte vara livsfarligt för fästningen. Men det är en svaghet. Det är också en svaghet att man inte, när man besätter fästningen, att man inte bränner ner Helsingfors. Därför att där låter man egentligen ryssarna bo ganska obehindrat och fredat inne i Helsingfors.
Varför gör de det? Det är ju en stor fråga som man inte riktigt förstår. Varför gör man inget åt Helsingfors?
Så att här börjar redan från början börjar egentligen nu den här problematiken. Men vad är det i Kronstedts ledarskap och agerande som är problemet? Alltså det som borde ha varit naturligt hade ju varit att man hade bränt ner Helsingfors. Se till att människor kom undan. Utan istället säger man så här. Här kan ni bo och dessutom lovar vi att inte skjuta på Helsingfors. Mm. För att skada de civila.
Det låter helt bisarrt. Och vid det här laget kan man också tillägga då att Kronstedt har ju sin familj där och många officerarna har fortfarande kvar sina familjer inne i Sveaborg när ryssarna kommer dit. Eller hur? De har inte lyckats i tid evakuera den civila befolkningen varken från Helsingfors eller från Sveaborg självt.
Nej, utan här finns en massa civila. Det här har man också diskuterat, att de här så kallade officersfruarna då påverkar officerarna ute på Sveaborg. Men om man ska bilden klart för sig här, så är alltså fästningen är alltså innesluten i mars 1808. Och sen pågår ju nu det här kattrakandet, om man får uttrycka det så då, mellan Kronstedt och den som är chef för den här belägring på rysk sida, Paul von Suchtelen. Och då börjar ju de här förhandlingarna, de första mötena mellan Paul von Suchtelen och Kronstedt, de börjar ju i slutet av mars. När det bestämt den 23 mars så börjar man att förhandla. Och här har vi nu nästa punkt. Varför lämnar man fästningen, vilket Kronstedt så småningom gör, och träffar då en person utanför fästningen och börjar förhandla?
Det är någon slags militär regel då, som jag inte känner till då. Men kommendanten får inte lämna fästningen.
Nej, man lämnar inte fästningen av många olika skäl. Ryssarna väljer väldigt från början att använda en oerhört, får man väl säga, genomtänkt välavvägd strategi. Ryssarna är inte fler än garnisonen. Och det finns en sån här grundregel att ska man storma och ta en fästning, eller egentligen om man ska genomföra ett anfall, så brukar man säga att man ska åtminstone vara 3-1. Men det är man inte, utan här är man 1-1. Så att man har alltså en belägningsstyrka som är lika stor. Man har inte mer än 50-60 kanoner. Och man har inte ett artilleri som är tillräckligt tungt för att skjuta sönder fästningen. Utan det man gör nu är att man placerar ut batterier runt fästningen och så stressar man fästningen. Man skjuter i omgångar. Under flera dygn ligger man på och skjuter och stressar fästningen. Och Kronstedt blir, och ledningen, vi ska inte bara skylla på Kronstedt, blir stressad. Man svarar med lite för mycket, skjuter bort lite för mycket ammunition och dessutom låter man trupperna onödigt länge stå i vapen. Tröttar ut helt enkelt garnisonen. Och här kan man ju då fråga sig, nu blir det ju väldigt mycket att vi tar oss liksom rollen här som någon sorts militär eller lite kontrafaktiskt, men det har vi väl rätten att göra. Att här kunde man ju elaborerat med att varför gör man inte till exempel utfall från fästningen? Varför visar inte Kronstedt att jag vill försvara den här fästningen och visa ryssarna att göra det också. Håller garnisonen aktiv och så vidare.
Och varför skjuter man inte på Helsingfors där ryssarna
verkligen är? Ja. Och sen kan man också säga så här, att jag har tittat faktiskt själv på räkenskaper eller provianträkenskaper. Det finns alltså gott om proviant på Sveaborg. Det är inte så att man hamnar i något läge där man inte har vatten och mat. Men så småningom så bestämmer sig ledningen för att något skäl, och de skälen måste ha varit att man uppfattar att det är utsiktslöst att försvara fästningen. Och varför får man den uppfattningen? Dels kan det handla om att Kronstedt helt enkelt inte tror på helheten, på det stora, nämligen på att Sverige kan försvara Finland, kan vinna det här finska kriget. Han tror inte på regimen i Stockholm. Man kanske till och med har personliga skäl. Han är missnöjd med att han har blivit kondamt på Sveaborg.
Jag menar, där har vi en aspekt. Kronstedt vill inte ens vara där till det första början.
Så kan det mycket väl ha varit. Mm. Han var ju officer. Nu ska vi komma ihåg en mycket intressant sak med Kronstedt. Att Kronstedt är det man brukar säga både förrädaren men också hjälten.
Ja, han är hjälten i Svensksund.
Han är hjälten. Eller han är hjälte faktiskt vid Viborgska gatloppet. Just att den svenska armén, nu blir det kanske många saker att hålla rätt på här, men i det föregående kriget under Gustav III:s ryska krig så är det ju så att den svenska flottan vid ett tillfälle blir instängd i Viborg och gör en utbrytning, det så kallade Viborgska gatloppet. Och Kronstedt är ju en av de officerarna som leder den utbrytningen. Och sen som du säger, han är kanske den enda eller en av få officerare som stödjer Gustav III:s beslut att stå kvar vid Svensksund och den 9-10 juli möta den ryska skärgårdsflottan. Det som ju sen faktiskt blir en total svensk seger. Vi sopar ju bort den ryska skärgårdsflottan.
Det här är andra slaget i Svensksund.
Det är 1790. Mm. Och det är ju det som räddar egentligen hela Gustav III:s ryska krig. Men vi får väl återkomma till det kriget. Men det är viktigt att Kronstedt är både hjälten och förrädaren. En och samma person. Och han kan ha uppfattat det här som en förvisning att bli kommandant på Sveaborg. Men nu är vi inne på saker. Man har också diskuterat huruvida han får en ekonomisk tjänar ekonomiskt på det här förräderiet. Och det finns ingen mig veteligen som har kunnat bevisa att det är på det sättet. Det enda förklaringen är att Kronstedt inte tror på kriget. Han tror inte heller på möjligheten att försvara fästningen. Han tycker att det är meningslöst. Jag har svårt att tro att han på något sätt skulle vilja spara sina soldater. Så tror inte jag egentligen att en officer tänker vid den här tiden. Dessutom är han ju under påverkan. De här mötena med Suchdelen med de ryska officerarna under förhandlingarna. Då får han till exempel information om läget ute i Europa. Det sprids falska tidningar och sådana saker. Och sen fattar han ju det här ödesdigra beslutet. Att skriva på ett avtal. Eller hur?
Och detta sker den 6 april.
6 april.
Och vad är det som man säger där då?
Ja, man säger så här att om inte ett antal svenska linjeskepp har kunnat siktas utanför fästningen. Så ska man ge upp fästningen ett visst datum i början på maj. Och det är ju absurt. Därför sällan den i början på maj så har ju isen gått upp ens. Dessutom lämnar man ifrån sig delar av fästningen som besätts av ryssar som pant. Och bara det är ju det första steget i det här förräderiet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Känns otroligt naivt här, och samtidigt ska man skicka iväg 2 kurirer då till Stockholm som ska be om understöd. Och då tänker man sig att det här bara, Kronstedt verkar tänka då att det här ska gå alldeles utmärkt. Ja. Att ryssarna bara ska släppa förbi de här.
Ja. Så att hur man än landar i det här så kan man väl säga så här, om man försöker lite kliva ifrån den här situationen och lite förhålla sig objektivt till saker, kan man konstatera att Kronstedt fattar en hel del beslut som är väldigt besynnerliga. Om man är kommandant på rikets viktigaste fästning, om man känner till fästningens betydelse för den operativa krigsplanen i Finland, och man dessutom är bunden av en direkt order att hålla fästningen till sista man tills man får undsättning. Och då ska vi också komma ihåg att man har inga förluster i stort sett. Det går ju att räkna på ena handens fingrar. Och han bör ju förstå, om han hade bedrivit någon form av underrättelse kring fästningen, att ryssarna har inte tillräckligt med folk att storma fästningen. Men allt det där egentligen är ju historia. Utan man kan väl konstatera att för mig, och för de forskare som på allvar har försökt att tränga ner i det här har landat i att vi måste uppfatta det här som ett psykologiskt drama där Kronstedt och personerna runt omkring honom står i centrum. Och här kan man väl kasta in det att det finns personer i hans närhet som faktiskt har kontakt tidigare med separatistiska rörelser som fanns bland officerare och en del adelskretsar.
Framförallt
Jägerhorn som finns med. Och Jägerhorn och hans bror var en av dem som faktiskt ledde till och med ett myteri mot Gustav III under Gustav III ryska krig. Så här finns det någonting som är spännande. Att i de här officerskretsarna där på Sveaborg kan det vara så att det fanns en defatism och en idé om att det kanske var slut på den svenska tiden man ville söka Ryssland.
Okej, okay, så... Alltså det är superspännande. Ja. Men bara för liksom avsluta den här episoden.
Ja.
Det som händer nu då, det är att man siktar, isen bryter inte ut, eller upp. Bryter inte upp.
Nej, kommer inga svenska linjeskepp.
Man ser inga linjeskepp. Så den 3 maj så bara marscherar man ut från borgen.
Ja, man ger upp. Och man lovar då, de soldater som finns på lovar att inte delta med i kriget.
Och Kronstedt, han drar sig tillbaka till sina gods, eller hur? Eller
ja, hotad och hatad av vän och fiende, som man brukar säga. Och så vitt jag förstår så vinner han ingenting på det här egentligen. Det är egentligen en mänsklig tragedi på många sätt. Han döms ju så småningom i krigsrätt till döden i Sverige. Mm. Men han omfattas sen av den allmänna amnestin då efter kriget.
Och konsekvenserna av det här är ju enorma. För hela den svenska krigsplanen faller i bitar.
Ja, jag skulle vilja säga så här. Både och. Mm. Du har alldeles rätt i att ytligt sett direkt så kan man ju säga då att den här idén om Sveaborg som ett brohuvud faller ju. Så på så sätt faller ju krigsplanen samman som ett korthus. Men jag har ju velat hävda faktiskt att det kan också vara så att vi något överdriver Sveaborgs betydelse. Vi var alldeles nyss lite inne på att fästningen kanske lite hade spelat ut sin roll. Vi ska komma ihåg att det stora problemet för den svenska krigsmakten, för den svenska krigsansträngningen på våren 1808, det är att försörja sina trupper. Här hade man 6500 soldater som skulle ytterligare försörjas. Hade man
men de hade ju ett försörjning för själva.
Men den hade nog börjat ebba ut under sommaren. Mm. Så frågan är här om det är så att de här soldaterna, åtminstone kan man säga så här. Det är inte säkert att kapitulationen på Sveaborg var så avgörande som vi har velat så att säga, förstå den. Utan man kan kanske påstå att Sveaborg är ett kraftigt bakslag. Men framförallt skulle jag vilja säga att bakslaget, effekten ligger ju i det mentala. Alltså vilken fästning. Den starkaste fästningen är upp. Hur uppfattar man detta bland de soldater som fortfarande slogs? Vi ska också komma på ihåg att ur rysk synvinkel så uppfattar man kapitulationen på Sveaborg som kanske den största framgången under kriget. Det finns ju ingenting man firar så mycket som fästningens kapitulation.
Men det är så sjukt. Men jag antar att vi också vill tillskriva Sveaborg den här värdet också från svensk perspektiv, för det gör det också lättare och mer begripligt att förstå vad som sen händer.
Ja, nederlaget i kriget blir lätt
vi behöver
en syndabock.
Vi behöver syndabocken här, och då är det lätt att tillskriva Sveaborg och Kronstedten.
Det är ett sätt att, för då behöver man inte heller, då hamnar inte skulden så hårt på alla andra som inte sköter sina uppgifter så att säga.
Det är också lättare att förstå och alltså försvara den statskupp som sker året efter.
Ja, därför att nederlaget i kriget driver ju på en situation. Där man
så länge vi behåller den bilden av att Sveaborg är avgörande, så går det också att förstå när vasarna liksom sparkas ut från kungahuset.
Precis, när statskuppen kommer i mars 1809, då kan man tillägga det att Gustav IV Adolf, som är kung i Sverige vid den här tiden, han håller ju fast väldigt hårt vid den här utrikespolitiken som är mot Frankrike men också mot Ryssland vid den här tiden. Och det är det som gör sen att man menar att vi kan inte ha en kung som för en utrikespolitik som driver riket i fördärvet, och därför så begår man en statskupp i mars 1809. Men det är väl en annan historia i det här sammanhanget. Men det jag håller med dig absolut att Sveaborg kan ha haft den effekten. Den har effekt på kriget, den har en effekt på det, att en till, vad ska man säga, en uppbyggnad eller en ökning av defatismen på den svenska sidan.
Sen är ju då frågan då om det var defaitismen redan var var där på plats redan innan. Redan kanske personifierade i Kronstedt också när han hamnade där.
I Kronstedts velighet och handlingsförlamning.
Kanske var det så att alla soldaterna som satt där på Sveaborg egentligen inte ville slåss för kungen. Kan man...
Ja, det finns en del forskning som ju visar att det faktiskt, nu är det väldigt svårt att komma åt det här strikt källmässigt, men det finns indicier på att man var mycket, mycket missnöjd med Kronstedt. Och till och med att man planerat att göra myteri. Faktiskt underbelägen och ta helt enkelt över och försvara fästningen.
De sitter, det är ju en ganska lång period också. Alltså från, vad blir det nu, 6 april till 3 maj. En månad där, där egentligen inte händer någonting.
Ingenting.
Man skjuter ingenting på varandra, utan det är bara stiltje. Liksom. Ja. Jag kan tänka mig att stämningen där måste ju förändras ganska mycket.
Ja, det måste ha varit dålig stämning, som vi säger idag. Så kan man säga. Jag måste säga så här, jag har ju anledning att besöka Sveaborg väldigt mycket, eftersom jag ju vistas mycket i Finland. Och fortfarande är det så att när jag kommer till Sveaborg så fylls jag alltid av någon sorts melankoli faktiskt. Alltså, jag tycker det är så just det här, det meningslösa, denna enorma fästning, så bortkastat. Så man behöver ju inte vara militär eller tänka i sådana termer, men man måste ju på något sätt förstå hur oerhört meningslöst det var att ge upp denna enorma fästning.
Jag menar att vi i 1750-talet, cirka 300 000 tegelbrickor per år.
Ja.
Går rakt in i det här.
Går rakt in i det där.
Vilka enorma
franska stämmer. Subsidier, kanske största byggnadsverk i svensk historia. Och det ger han bara upp.
Och det är inte bara materiella, alltså de materiella faktorerna, det är också människor dör, vad som du sa innan.
Ja.
Människor dör för att bygga upp det här. Men man undrar ju då, om man ska se det ur det perspektivet, var det ens ett meningsfullt uppdrag från första början? Är det liksom, är de alltid, men det är samma med Göta kanal. Man bygger upp den här enorma infrastrukturen som är aktuell i kanske 20 år. Och sen så kommer någonting nytt. Liksom.
Ja, och nu är vi ju inne på något som är jättespännande. Vi pratar ju lite om bastionfästning och lite olika saker. Det är ju klart att travar vi på nu genom 1800-talet här och kommer fram till exempel till Krimkriget och så vidare. Då ser vi att teknikutvecklingen kommer ju ganska snabbt. Ganska snabbt blir den här typen av fästningar obsoleta. Och det här fortsätter ju hela tiden, den här vad ska vi säga, dragkrampen och konkurrensen mellan skydd och verkan. Det är ju precis likadant om jag tar ett annat exempel, de här belgiska gränsforten som ju tyskarna med hjälp av österrikiska kanoner skjuter sönder på några timmar i första världskrigets inledning till exempel. De är också obsoleta, va? Och sen tycker jag en annan sak som är, det är ju dels det här med tekniken och hur den driver på så småningom de här fästningarnas utveckling. Men det är ju så, jag menar, det vet vi båda två, att så sent som under andra världskriget, Maginot-linjen, så har man fortfarande en tro på den här typen av fästningar. Sverige har vi ju motsvarande, vi bygger en spärrfästning, Boden. Så det här med fästningar i relation till militärdoktriner, operativt tänkande och till och med taktik är ju jättespännande. Det tror jag vi har anledning att komma tillbaks till. För det är en jättespännande fråga.
Men i fallet med Sveaborg här då, faller det här tillbaka till på Ehrensvärd egentligen som byggde upp det här? Var han liksom för naiv och för konservativ i sitt sätt att bygga fästningen kanske, när han liksom la grundstenen för Sveaborg?
Ja, det vet jag inte om jag vill säga det.
Han var ju artilleriofficer. Jag tänker att det måste finnas, liksom, eftersom den gjorde så självständigt också. Alltså att han hade egentligen hela ansvaret och det fanns egentligen inga större skisser, planer, utan allting liksom gjordes allt eftersom.
Men ett försvar kan man ju tala om, och det var ju som vi var inne på, att det var ett koncept. Och egentligen kan man ju se Sveaborg egentligen bara som en skyddad hamn för skärgårdsflottan. Och då blir den ju... I efterhand, vi ska komma ihåg att nu sitter vi med facit i hand här. Det är ju brutalt, alltid så. Vi sitter ju och bedömer i efterhand. Men då kan man väl se då skulle man kunna se fästningen som en del i en rörligare krigföringsidé. En lösning på hela det finska försvarsproblemet. Man ska understödja en landarmé som fördröjer och slår en fiende som kommer längs med, så att säga, Finska vikens kust. Och man också har en högsjöflotta där ju skärgårdsflottan binder samman då den här högsjöflottan med den här landarmén. Och då blir det begripligt. Man har en förrådsfästning som kan skydda den här flottan. För det ska vi komma ihåg här också. Som att när Sveaborg kapitulerar så med den kommer ju en mycket stor del av den svenska skärgårdsflottan som ju ryssarna kan ta över och använda. Men en mängd specialfartyg som blir oerhört nyttig för den ryska krigföringen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Alltså, jag har ju studerat mest 1900-talet. Och någonting som har fascinerat mig väldigt mycket, det är ju liksom befästningskonsten under 1900-talet. Och där finns det ju gott om helt vansinniga stora projekt.
Ja, vi nämnde ju Maginot-linjen här, ja, till exempel.
Och även för svensk del, man har ju den här idén om att man i princip ska gräva ner hela det svenska försvaret under jorden liksom,
ja,
under 1900-talet.
Ja.
Och så man funderar på, är det någon slags hybris, någon slags konstruktionshybris som den svenska försvarsmakten har liksom lever med fortfarande, när man tänker att man bara kan bygga upp de här vansinniga konstruktionerna och då liksom värja sig från blodspillan genom att bara ha dem. För det finns ju ett slags igelkottstänkande här. Även om ryssarna då föreställde sig att det här, den kunde ha offensiva funktioner, Sveaborg. Men det var ju inte...
Nej, men det var ju som en förrådsfästning, så att säga.
Ja. Det finns ju ett igelkottstänkande i den här Sveaborg som också återkommer i liksom svenskt tänkande, så strategiskt tänkande, ja, gärna fram till idag.
Ja, jag tycker att det är intressant att det kan finnas en koppling mellan Sveaborg, det tänket, och Hemsö fästning, Bodens fästning. Det är ju inte någonting som är unikt bara för Sverige, men det är ett intressant tänkande. Vi har ju ett annat fästningsbygge som vi har kanske anledningen komma tillbaka till sen, att man får ju ändra sin försvarsdoktrin sen så småningom. Nämligen att man bygger en centralfästning vid Karlsborg. Va? Och det är också en tänk att man ska ha en slutfästning, där man ska kunna göra ett last stand, så att säga.
Just det, då ska man då tillbaka alla sina stridskrafter in till en kärna.
Ja, vi liksom, pratade ju om att här skulle man så att säga rörligt möta ryssarna relativt tidigt ändå i Finland. Man skulle falla tillbaka och göra en strategisk reträtt, men sen skulle man ju anfalla framåt, och man vill ju stoppa ryssarna redan egentligen helst så tidigt som möjligt.
Ja, men det är superspännande, Martin. Så då tar vi ytterligare ett exempel, Karlsborg då, som också är en sån här fästning, så ett megalomaniskt projekt, ja, ja, som bara faller isär, ja, också, som är helt tappat.
Som ju egentligen hela tiden var föråldrad, som egentligen aldrig kunde fylla sin militära funktion.
Hur ska man se på Muskö fästning och de här? Boden, Boden har ju också, det kanske är mer relevant i och för sig,
ja,
alltså Norrlands lås, men även den har ju en ganska begränsat värde.
Det har den också, men den blir ju mer sen ett sätt att skydda en mobilisering. Och sen är ju hela Kalixlinjen en fördröjningszon, ett djupförsvar med förberedda ställningar. Så att där förstår man ju mer, så att säga, hur man har tänkt där då. Men
det finns ändå, man skulle ändå kunna säga att vi har en tradition av att bygga föråldrade befästningar.
Ja, och det är vi är ju inte ensamma om det. Men det är ett intressant fråga som vi kan anledningen komma tillbaka. Och Sveaborg väcker de här tankarna tycker jag också. Men så skulle jag också vilja stanna kvar lite vid den här idén om just tron på fästningen som är ointaglig. Du var ju inne på Nordens Gibraltar. Och det är väl därför jag också tror att kapitulationen på Sveaborg, att den fortfarande väcker så ont blod och så stort intresse. Att den här idén och tron på de här fästningarna som håller, Singapore, andra världskriget, där japanerna anfaller från fel håll, helt enkelt. Och Maginotlinjen som ju inte intas, men som ju ändå är förfelat koncept. Så en sak som jag tror att man skulle kunna avrunda kanske med att säga så här, att det är ju inte alla som uppfattar att Kronstedt begår ett förräderi eller att det är problematiskt. Utan om man rationaliserar och tänker sig att det som kommer ut av finska kriget och rikssprängningen 1809, att det är någonting som var bra. Så att ur ett visst finsk-nationellt perspektiv, finsk-nationalistiskt perspektiv, skulle man kunna säga att Kronstedt fattar i alla stycken egentligen ett väldigt välavvägt och klokt beslut. Och skulle man också vara pacifistisk så skulle man kunna säga att han fattar ett beslut där han då sparar.
Visst, han räddar ju folks liv.
Räddar folks liv. Mm. Samtidigt så kan man väl mot det då vända att han var ju inte satt att göra det. Hans order var ju att hålla fästningen.
Men samtidigt så vet vi ju då att han inte var särskilt förtjust i Gustav IV Adolf.
Nej, det är
kanske
sant.
Han tog sig liksom den friheten.
Nej, det är sant. Sen tycker jag en annan en intressant vinkel som jag skulle bara vilja lägga till här. Den är ju att den här frågan om huruvida fästningen också skulle kunna uppfattas som en offensiv del. Det har man också sett i finsk nationell historieskrivning. Det här var en språngbräda för ett anfall, vi har varit inne på det. En pistol riktad mot Sankt Petersburg. Och då brukar jag lite lakoniskt säga så här att jag har aldrig sett en fästning anfalla. Brukar jag säga. Och jag tror att det ligger någonting i det också. Att det är klart att man kan uppfatta den som en bas för ett anfall. Men jag tycker att det är en väldigt långsökt poäng. Sveaborg var en försvarsfästning som hade spelat ut sin roll. Som hade en kommandant 1808 som kapitulerade under tvivelaktiga omständigheter. Det är min summering.
Det finns ju någonting spännande. Den initiala frågan som jag ställde om förräderiet, den är ju egentligen grundad i en slags, om man ska vara kritisk, den är ju grundad i en slags nationalistisk idé om att det är en förlust att förlora mark också. Mm. Och att det är viktigt att behålla den marken. Men för finsk del behöver det ju inte alls, det är ju starten till deras frigörande också.
Ja, men det är väl det som är just den finsk nationella. Så man skulle kunna formulera sig och säga så här. Kronstedt begick förräderi
utifrån, mot den svenska kronan
och mot den uppgift han hade fått i det läget som rådde då. Vi kan i efterhand kan man rationalisera och säga att det var ett klokt beslut. Och särskilt om man ser i backspegeln på historien så ledde det ju då så småningom till finsk autonomi och finsk självständighet. Men det är ju också ett felaktigt sätt att se på historien. Det är ju en teleologisk syn på historien när man liksom räknar det bara i efterhand.
Det finns något intressant om man liksom funderar över det kontrafaktiska här också. Vad hade hänt om Sveaborg hade stått så att säga, och Finland hade fortsatt vara en del av det svenska kungariket vid det här laget? Jag menar, förlusten av Finland betyder ju också att vi sakta börjar röra oss in mot småstadsrealismen.
Ja.
Det är ju en total omvändning av den ordning som har hållit, eller som har varit sedan 1600-talet.
Ja. Ja, min uppfattning är, den är ganska klar. Vi hade ju varit indragen i de stora kriserna i Europas historia. Och det handlar ju om att Ryssland förr eller senare hade velat kunnat säkra Finska viken. Och då hade man velat ha Finska vikens norra strand eller södra Finland, förr eller senare. Man hade aldrig accepterat att inte ha kontroll över det. Och då hade Sverige förr eller senare dragits in i en konflikt.
Just så kan man ju säga så här, finländarna hade ju behövt stå ut med det oavsett den finska befolkningen. Alltså vad jag säger, Sveaborg hade blivit eller förblivit svenskt eller finskt eller vad man nu ska kalla det.
Och samtidigt är det ju så att vi är ju lite inne på att rationalisera den här eller växla upp egentligen då den här kapitulationen på Sveaborg till enorma dimensioner. För så viktig var inte kapitulationen ändå, trots allt. Det var inte det som det behöver ha avgjort kriget. Det fanns annat som också spelade in i varför vi förlorade Finland.
Men jag tror att vi ska vi säga tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Och vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.